En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jo, och då kan vi påminna det som du hänvisar till här. Det är ju Luthers reformation och att det finns en splittring bland de kristna rikena. Och precis som du säger här, så ett av resultaten här som vi kommer att återkomma till kring efter det här Lepanto, det är just det där att här får man ju en symbol som samlar kristenheten, eller rättare sagt den katolska kristenheten, och att Filip den andre kan hävda att han är den främste katolske kristen, den främste beskyddaren av den katolska kristna kyrkan och religionen.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Ja, jag heter Peter Bennesved.
Och idag är temat Lepanto 1571, och då kan vi väl säga det direkt att det här är väl i ganska stor utsträckning inspirerat av det program vi gjorde om Malta.
Precis, det är fortsättning
Malta,
kan man säga.
1565, precis, en fortsättning. Så vi inspirerades att fortsätta. Och vad är det vi ska prata om idag? Ja, det som vi brukar anses vara ett av världens största sjöslag generellt. Men inte minst då det största mellan icke-segelfartyg, och det är väl en sanning med modifikation, mellan galärflottor, så kan man väl enkelt säga.
Det jämförs ju ibland med Salamis.
Precis, Salamis, det antika slaget. Ja,
det lät som att uttalar som en melanesisk korv.
Faktiskt, Salamis
är det kanske.
Ja. Men då ska vi väl säga så här, att det som är fram, man hittar ibland information som säger ju att detta skulle då vara det sista verkligt stora slaget, och där måste ju vi ju kasta in en brasklapp direkt, därför att vi har ju gjort ett avsnitt om Svensksund som ju utkämpas faktiskt 1790, som ju är definitivt mellan galärflottor, men det kan ju hända kanske att i ett europeiskt då perspektiv så glömmer man bort det som händer uppe i Norden, men vi har väl anledning att lite komma tillbaks till det här. Men ska vi ta lite bakgrund? Jag tycker vi kan börja den ändan.
Absolut.
Och det är ju så då att den där osmanska expansionen i Medelhavet är ju ett stort problem för de kristna rikena. Och det som ju är på tapeten då 1571, det är ju att venetianerna eller republiken Venedig har ju Cypern och osmanen har belägrat och intagit Cypern. Och man bestämmer sig från de här kristna rikena då i västra delen av, kring Medelhavet att vi måste göra motattack och försöka återta Cypern. Det ska man väl kunna säga är ramberättelsen här.
Man kan tillägga det här med ottomanerna har ju lite speciella förutsättningar. Det är att det anledningen till att man ger sig i kast med Cypern är ju också en del av deras pågående expansionspolitik. Där egentligen en ny sultan, då, en ny härskare ska fortsätta expandera riket och utsmycka alla de här fina moskéerna de har och skjuta hem rikedomarna. Så att det finns en sån här expansionslogik som är ganska påminner ganska mycket om hur romarriket etablerade sig under några årtusenden tidigare egentligen. Så det finns en sån motivet är det dels att etablera sig i Medelhavet och få liksom en brygga utåt, men också det här inom politiska.
Ja, och sen det som hägrar är ju att kontrollera handel. Det är ju det som är viktigt här. Och de kristna rikerna kämpar ju väldigt mycket med just den här störningen av handeln. Och tar man till exempel Spanien som är en stor aktör vid den här tiden, med Filip den andre, så är ju framförallt så vill han ju komma åt Nordafrikas kust och sjöröveriet där som ju är ett stort problem för den kristna handeln. Sen finns det naturligtvis en dimension till att förutom det här att det handlar om handeln och sjöfarten så finns det ju också en hela tiden en latent tryck på Västeuropa från osmanerna att man också kan tänka sig en erövring av landområden. Att man kryper närare och här kan man ju konstatera att vi har ju belägring av Wien bland annat 1529. Där ju västmakterna handgripligen får värja sig framför sina stadsportar. Så det är klart att det här är en del av en mycket större problematik. Sen kan det vara intressant att veta här att ofta får man ju fram det här som en clash mellan, inte civilisationer, men mellan religioner. Att det ska vara så att säga det muslimska och osmanska riket mot kristenheten. Men det är ju en sanning med modifikation.
Ja, alltså Venedig är ju intressant här i det perspektivet för att det är ju en republik som, eller jag vet inte vad man kallar det, kan man kalla det republik?
Jo, det kallar det en republik. Ja. De har faktiskt ett republikanskt statsskick, det vill säga att de har inte på det sättet en monark. Så småningom utvecklas ju den där republiken och det blir nästan monarkliknande, men de har liksom en valprocess där man väljer en ledning och ett organ som leder den här Venedig. Och det är ju en handelsrepublik.
Jo, precis. Och det är det som är grejen här. Att Venedig har ganska lång tid haft en ganska bra relation med ottomanerna. Just för att de av nödvändighet, eftersom de helt och hållet deras uppehälle bygger på den här handeln. Så de har ju inte riktigt, de andra staterna i Europa kan inte riktigt lita på att Venedig alltid kommer vara ett värn mot ottomanerna. Men det är ju egentligen först när de då förlorar Cypern här som de vänder och blir väldigt rädda. Så det är liksom här, frågan om religionskrig hänger i luften.
Ja, och att det är finns andra bevekelsegrunder här, att är det den här idealismen med religionen eller är det realpolitik? En mycket intressant sak är ju här som vi har konstaterat nu, att Venedig och Genua, som ju också är en sån här sjöfararrepublik, de är egentligen konkurrenter men kommer då att samverka i samband med den här flottoperationen som leder fram till slaget vid Lepanto. Spanien finns med och med Spanien kommer också bland sådana områden som kungariket Sicilien och också Neapel. Vi ska inte reda ut det där i detalj för det är väldigt, väldigt komplicerat. Däremot är inte tysk-romerska riket direkt inblandat.
Mm.
Och inte heller, vilket är jätteintressant, Frankrike som ju är en katolskt rike.
Mm.
Och det beror ju helt enkelt på att Frankrike är ju i konkurrens med de här andra makterna ute i Europa vid den här tiden och har ju lidit i krig stora nederlag i de här konfrontationerna med sina motståndare, europeiska motståndare, bland annat i slaget för 1525 då, vid Pavia, och har fredsavtal med osmanerna som de är väldigt liksom rädda om man uttrycker det så. Mm. Och den som sätter igång och bygger då det som blir den här heliga ligan som det ju kommer att kallas, och samlar de här krafterna nu för att återta Cypern, det är ju påven och kyrkostaten som ju också tycker jag är intressant, är ju en politisk aktör. Det får man inte glömma bort.
Mm, och en helt annan slag än vad han är idag kanske.
Jo, precis.
Påven Pius den femte kan vi säga att också. Att det
kan vi säga, och han bygger då en allians här helt enkelt. Och det är de stora bidragsgivarna, när vi kommer väldigt konkret till galärer och militära resurser, är ju framförallt Venedig, republiken Venedig, Spanien. Och sen kommer det, om man får uttrycka sig så då, en del slattar från Genua, kanske lite större slatt om man uttrycker sig så. Och sen faktiskt från sådana här små riken också, Savoyen, Toscana. Så Italien är ju inte Italien som vi uppfattar det idag som en politisk enhet, utan det är ju ett lapptäck av småstater. Och också det som ju kanske gjorde att vi valde det här temat, nämligen att Malteserorden, eller
just det,
riddarna på Malta, har ju 3 stycken galärer och också bidrar med sin erfarenhet av krigföring mot osmanerna.
Just det, de har ju fungerat länge som en slags nedkämpat pirater av olika slag under lång tid här. Och har ju erfarenheter av att slåss med ottomanerna på sjön.
Ja, och kopplingen mellan den här Maltas belägring där, bara vill jag tillägga det där, och det här slaget, den är ju just att osmanerna ser ju naturligtvis att man vill ha bort malteseriddarna från Malta för att de stör handeln. Och tanken är väl kanske här att om man förintar Usmans rike, slår ut den här flottan nu som samlas, och kanske man skulle få lite mer fria händer under en period i Medelhavet att utöka. Mm. Och kanske återta initiativet och ta Malta slutgiltigt. Så att det här ligger ju så att säga lite i potten som en option.
Nej, men Venedig hänger väl löst. Jag tänker att det måste ju vara där som var huvudsakligen. Det måste ju vara nästa Konstantinopel egentligen, att förlora Venedig. Det skulle ju vara porten rakt in i Europa det.
Ja, precis. Och sen är det väl i och för sig frågan om osmanerna hade de resurserna och viljan att anfalla direkt det här venetianska området, så att säga, uppe i nordöstra Italien. Men det är väl en annan fråga. Men visst, alltså, det finns med här. Så att det är viktigt att ha, tycker jag, den här stora bilden av maktpolitik. Men också, som vi nu har upprepat några gånger, alltså att man frågasätter egentligen den här religionsfrågan som den viktiga drivkraften.
Man kan ju fråga sig istället om det är snarare ett annat religionskrig som har större inverkan på det här slaget, nämligen den konflikten som pågår i Centraleuropa mellan de reformistiska länderna och den katolska kyrkan. Det finns ju också ett behov här för påven att hålla de katolska rikerna tillsammans, för att först då kan man egentligen möta ottomanerna vid havet. Om det här splittas upp så finns det ju som ingen jämnbördig motkraft. Och där kliver ju Filip den andre in då och blir liksom räddaren av den katolska kyrkan egentligen. Och det är han som är den främste katolska kungen.
Jo, och då kan vi påminna det som hänvisar till här. Det är ju Luthers reformation och att det finns en splittring bland de kristna rikena. Precis som du säger här, så ett av resultaten här som vi kommer att återkomma till kring efter Lepanto, det är just det där att här får man ju en symbol som samlar kristenheten, eller rättare sagt den katolska kristenheten, och att Filip den andre kan hävda att han är den främste katolske kristen, den främste beskyddaren av den katolska kristna kyrkan och religionen.
Symboliskt nog är ju inte britterna med heller här, precis som Frankrike, för de har ju nyligen gått igenom någon slags reformärt process här och står inte heller på god fot med Habsburgarna och den katolska kyrkan.
Nej, 15 år efter egentligen Lepanto, lite runt här ungefär, så har vi ju sen armadan och konflikten mellan det engelska kungahuset och Spanien. Så att,
oj då,
ja, och där har vi väl ytterligare ett avsnitt skulle jag väl säga.
Ja, det måste vi göra någon gång.
Men sen tycker jag att vi skulle kunna komma in på någonting annat här. Att det handlar ju inte bara om den där storpolitik och jättespännande saker, utan det handlar ju också om sjökrigföring. Som vi har snuddat vid i en del avsnitt. Och galären som plattform för sjöstrid. Där tycker jag man kan konstatera att galären drivs ju framåt av åror. Och det går ju väldigt snabbt att förflytta en galär då när det inte är vind med hjälp av årorna. Både bakåt och framåt kan ju vara intressant att säga här också.
Att jo, man precis. Artilleri, tycker att det är jättefascinerande här. Ja,
också.
Exakt. Alltså, det här är en helt annan typ av sjöstridsföring egentligen än vad vi tänker normalt sett. De går ju lättare på vattnet också. De går ju inte så djupt. Och det passar ju bra i de här områdena där det finns mycket liksom skärgårdar och sånt som man ska hantera. Men, och det är just det här, jag läste Andrew Wheatcroft skriver väldigt intressant om det här. Det tar ungefär 2 minuter att ladda om en sån här stor kanon. En bronskanon då som sitter på ett skepp.
Och men framförallt ska vi kanske säga att den är placerad i fören ju också.
Ja, men,
så precis. Hela fartyget är ju liksom en stor kanon så att säga.
Exakt. Och sen så är det ju, men de här kanonerna är ju effektiva på ungefär 200 meter först.
Mm.
Det är först inom det spannet. Men en galär som är väl trimmad med roddare som är erfarna kan ju ta den, det avståndet på 200 meter på cirka en minut. Så mellan det att de skjuter på 200 meters avstånd så kan en galär egentligen komma i fatt det andra skeppet och äntra. Alltså det är ju ett väldigt liksom snabbt och dynamiskt verktyg man har som skiljer sig väldigt mycket från de här linjeskeppen som är av en helt annan sort. Mm. Och de behöver inte heller vara rädda för att de ska driva iväg och strandas någonstans eller krossas mot några klipper eftersom de här roddarna då i princip, de kan röra sig fritt på vattnet egentligen. Det är väldigt intressant.
Ja, vi kan väl tillägga det. Vi ska ju tillägga också att de har segel naturligtvis, de använder när vindar.
Ett skarvt latinsegel.
Men jag tycker också att vi är inne i en period här där ju också den här linjeskeppskrigföringen riktigt inte egentligen har kommit igång, om man uttrycker sig så. Den kommer ju så småningom, vi nämnde ju spanska armadan här. Det är ju de här bredsidsfartygen som vi sen liksom lär oss att som kännetecknar då den här linjestriden under de seglande stora flottorna, stora perioder som sen kommer under 1600- och 1700-talet och som liksom avslutas med det stora slaget 1805 i Trafalgar med Nelsons stora seger och så vidare. Där är vi ju inte ännu, utan det är ju i Medelhavet faktiskt de här roddarflottorna. Och sen att taktiken också, det här är ju också en intressant sak, att man ju längst fram har man en ram och avsikten är ju liksom att köra in i det andra fartyget och medvetet fastna för att sedan äntra.
Mm.
Och egentligen kan man ju säga att krigföringen har ju inte egentligen utvecklats så mycket egentligen sen antiken med den skillnad. Nej, att man sen man hade med undantag för att man har artilleriet plötsligt, va. Och så det kan vi väl då säga, sen ska vi komma till lite, ska vi säga varianter eller lite spetsfundigheter när det gäller det här just med Lepantoslaget, men så det är ju viktigt att komma ihåg. Sen kan man väl också konstatera att vi i Lepantoslaget har vi någonting väldigt väldigt spännande. Vi har ju egentligen en nybyggd variant av stora galärer med ett batteridäck. Och benämningen är ju galeas eller galeas. Mm. Och de där, och det finns med 6 stycken sådana på den kristna sidan. Och vi ska ju resonera lite kring huruvida de där är avgörande just i Lepantoslaget. Men där kommer ju någonting nytt. Och där tycker jag att det kan också vi peka lite på det här vi har tagit upp i våra program om den svenska skärgårdsflottan. Att där har vi ju någon form av skärgårdsfregatter egentligen. Som ju också ros med det här batteridäcket. Och om jag förstår litteraturen rätt när jag har läst om det här, så de blir egentligen ingen riktig framgång de här. För de är, visserligen ska ju de kombinera som du beskriver här, tycker jag så bra du beskriver hur snabba de här galärerna är. De ska ju kombinera det med den här eldkraften hos ett fartyg med en bredsides artilleri. Men det blir aldrig riktigt så som jag förstår. Men venetianerna och i republiken Venedig, där utvecklar man i alla fall den här typen av fartyg. Så mer vid Lepanto finns det 6 stycken sådana här tungt bestyckade bredsidesfartyg. Och då ska man väl bara tillägga här att det är klart att en galär som hamnar i eldgivningen från ett sånt här bredsidesfartyg, den är ju illa ute.
Mm.
Det kan man ju konstatera.
Och de är också de största galärerna man egentligen producerar under den här epoken.
Ja.
Det är precis det som du pratade om, övergången till en annan typ av sjökrigföring. Att de börjar bli så pass tunga nu med de här kanonerna och den här bestyckningen att de egentligen inte är effektivt. Och man kan inte hantera dem med roddare på det här viset längre. Och det är också där, i förflyttningen här då, när man samlar ihop heliga ligan och ska ge sig iväg mot Patrasgulfen här, så är det ju också galeaserna som fungerar som en hemsko. Don John måste ju helt enkelt vänta på att de här kommer i fatt för att de är så pass slöa. Vi kan också säga någonting om roddarna, tycker jag är ganska intressant, för det finns många aspekter av det. De flesta av roddarna var ju slavar, både på den kristna och på den ottomanska sidan. Men Venedig utmärker ju sig med att man ofta har fria män som roddare.
Mm.
Och de är också beväpnade. Så att Venedig har ju det här för
övertaget,
med att när man väl äntrar sen så kan man också använda i alla fall hälften av sina roddare då som har kanske ett kort svärd och ett spjut eller någonting som kan användas för striden. Och man använder också de här roddarna som en slags, man kan frige den andra sidans slavar och använda dem mot sin fiende. För många av de roddarna på den ottomanska sidan är ju slavar som har tagits då i tidigare strider med de kristna. Så en väldigt stor andel av dessa är ju kristna. Så man, och det här är ju någonting som lyfts fram i litteraturen.
Men jag tänkte, en sak där som jag funderar lite på, och det är ju att du säger att de är slavar på den kristna sidan. Som jag förstår så diskuterar man ju huruvida de var slavar eller om de var brottslingar. Att de inte var slavar i den meningen att de var tagna och hade sålts på marknad. Men det där, nu ska vi vara ärliga, både du och jag vet ju det här. Att det där är ju en sak som jag tycker är väldigt svår att utläsa faktiskt i den forskning som man gjort. Mm. Det kan vi väl, tycker jag, egentligen ha bara kort resonemang kring att det är ju väldigt svårt egentligen att i efterhand veta saker exakt om vad det händer här. Det är ju ett kaos som utbryter, nu pratar jag om händelseförloppet. Men det är inte helt lätt heller att klarlägga de här förhållandena. Vad hade de här för ställning, de här människorna som satt på rodbänkarna? Men i huvudsak så är det ju precis som du säger att den osmanska flottan, där kan man väl konstatera att den osmanska flottan, den har i större utsträckning ändå den här kristna flottan. Vi använder ju nu det här, de två benämningarna. Det kan man väl också säga förresten att du säger ottomaner och jag säger osmaner, och det är ju synonyma begrepp. Ja, ottoman, ibland möter man det engelska Ottoman Empire. Medan jag säger det osmanska. Men det är ju bara en detalj och det är gångbart båda två, så kan det vara intressant då bara att påpeka det för den lyssnare som undrar lite varför. Men om ni synonymar, men jag kan bara säga det att osmanerna har ju också en ganska stort antal, ett 50-tal lite mindre små galärer med här också. Så att det är också ytterligare en fartygstyp, så att det är inte så att alla är bara galärer här och galeaser, utan det finns ju en del andra typer av fartyg med.
De kallas galeoter, va? Och fustas. Galeoter,
ja, precis.
Som en slags mindre transportskepp i princip.
Ja, precis. Och det är väldigt svårt med begreppen här, tycker jag. Mm. Hur uttalar man de här? Italienska på engelska, som det ofta blir när vi söker information och läser. Och svenska.
Ytterligare en begränsning, bara för att säga det med galärerna, är ju att de också inte... De håller sig inte så länge till havs. De är väldigt beroende. Det är väldigt mycket folk på de här båtarna. Så man kan egentligen inte röra sig ut i havet särskilt länge. Utan bara några dagar så måste man hitta en ny hamn. Det här sätter ju också vissa förutsättningar för hur de här flottorna förflyttar sig. Utan de är inte ute liksom till havet i flera veckor. Utan man måste hela tiden hitta... Och de rör sig längs med kusterna egentligen huvudsakligen. Mm. De ger sig inte ut på öppet vatten. Men de är ganska dåliga vid hög sjö.
Men den här flottan kan vi väl säga, den samlas ju med sina sundet mellan dagens Italien och Sicilien. Det kan vi ju säga, där får man ihop den här. Och du nämner ju en person här hela tiden, Don John. Mm.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Och det är ju Johan av Österrike som blir chef för den här flottan, som är illegitim son då till Karl den femte, han som är ju habsburgsk kejsare. Och vi ska inte lägga ut texten för mycket här. Men
det visst betyder det att han är halvbror med Filip den andre, eller?
Ja, han är halvbror med Filip den andre. Och det här är ju också en sån här, tycker jag, intressant sak, att många av de här bastarderna då, de kommer ju att få den här typen av uppdrag. De blir militärer eller högt uppsatta ämbetsmän då. Så att han är chef för den här flottan, brokiga samlingen av flottan. Och när den rör sig då österut med uppdraget att om möjligt då ta tillbaks helt enkelt Cypern och säkerställa Cypern för kristenheten, så uppstår det också en hel del, det kan vi ju nämna här, motsättningar inom flottan.
Mm.
Inte minst mellan spanjorer och venetianer, av olika skäl. Så att det är ju inte ett helt enkelt projekt det här, så att den här Johan av Österrike är ju skicklig i den meningen att han ju bedrivit ledarskap, han lyckas hålla ihop hela den här flottan. Och vi kan ju nämna här, det är 206 galärer. Du gillar ju lite sådana siffror, Peter.
Visst ja, jo. Ska jag rabbla siffrorna? Eller?
Jag har 206 galärer, jag har räknat på det här faktiskt. Spanien har 49, kyrkostaten 7, Venedig har 109, där ser vi att de ställer in. Malteserorden 3, med naggande goda. Genua 27, Savoyen 3, Toskana och Sankt Stefansorden är ju en riddarorden där. De har 5 stycken och sen är det privata, 3 stycken privata galärer. Och där har vi, så att det visar ju hur brokig den här flottan är.
Ja, det är också intressant att vi har de här siffrorna, tycker jag. Det säger ju någonting om vilken typ av organisation som ligger bakom. Att det också
är
ganska så här, byråkratiskt moget.
Jo, det kan man säga. Ja, och även om vi nu klandrade och sa att det är svårt med källmaterialet här, så alltså vissa saker ändå känner vi till. Och att det här finns då. Och så kan man väl säga 40 000 sjömän med roddare och ungefär en 25 000 soldater. Och där är ju framförallt då har man en stor kontingent med spanska, jag ska inte säga elittrupper slänger man alltid ur sig, men man kan säga att väldigt välutbildat högkvalitativt infanteri finns ombord här, och som ju kommer att bli betydelsefullt. Och ska du köra ottomanerna?
Ja, men jag har inte så ingående siffror som du har. Jag har bara sett att 222 galärer från deras sida och 56 galioter som är liksom mindre variant. Och jag antar att även i den där siffran så även de här Fustas räknas in som en slags mindre transportfartyg.
Just det.
Så att det är två ganska likbördiga, de är ungefär lika stora, ska man säga.
Ja, och det kan vi kan väl konstatera att också osmanerna har ju janitsjarer som definitivt är ett elitförband vid den här tiden. Och man räknar med att man har ungefär en 37 000 roddare, 13 000 sjömän, 34 000 soldater. Jag vet inte den här siffrexisen om den gör någon nytta här, men man kan väl säga att osmanerna är välutbildade. Absolut, den här flottan är välutbildad. En intressant sak, är det du tänker säga nu?
Ja, jag vet inte vad du tänker säga, men jag vill prata om de turkiska bågarna sen.
Då ska du få göra det nu, det passar
okay.
Nu, kör.
Jo, för de här janissarerna är ju också utrustade. Det här är jag kommer ihåg om någon som har lyssnat på när vi pratade om de engelska långbågarna. För det finns ju en så här bågtyp som konkurrerar med den engelska långbågen, och det är ju den här turkiska kompositbågen. Och den användes ju fortfarande vid det här slaget, och det anses ju vara en av de sista gångerna som den har någon slags avgörande funktion. Eller, ja, de vinner ju inte slaget, men det här är en av de sista gångerna som man faktiskt använder den. När ottomanerna kommer tillbaka ett par år senare så börjar man fasa ut den här bågen. Och det är inte vilken båge som helst. Det här är alltså världens starkaste båge egentligen. Kan skjuta, i moderna tester kan den skjuta ungefär 700 meter plus. Den är enormt långt, och ottomanerna är oerhört skickliga på att hantera den och kan avfyra många fler pilar än spanjorerna kan göra med sina hakebössor som de använder. Eller vad det heter,
luntlåsmusköster.
Det är lite, det är också olika namn hela tiden.
Ja, det är olika begrepp, men det där är ju jättespännande, att de förlitar sig på, om man nu uttrycker sig så, en äldre teknik, men som ännu så länge nog i själva verken egentligen är effektivare i strid, än så länge. Och precis som du säger så är det ju så att på den kristna sidan har man ju övergått då till luntlås med sköter och har det. Sen en viktig sak tycker jag, och det var det jag trodde du skulle ta upp här, ju att man har ju en artilleristisk överlägsenhet och övertag på den kristna sidan eller heliga ligan. Flott, och det är att man har ungefär, man räknar drygt 1800 artilleripjäser, och där har osmanerna 750, och det är ju nästan 1-2. Det är i stort sett dubbelt, det är mer än dubbelt så många. Det är mer än dubbelt så många faktiskt, eller dubbelt så många. Och det säger väl någonting också om att här måste det föreligga en olika syn lite på hur striden ska bedrivas. Att man i den europeiska flottan har tagit ett steg lite närmare artillerifartyget och artilleristriden som huvudstriden till havs. Medan osmanerna mer är ute efter att komma nära och ramma. Och nu tycker jag att du ska ta den där som du innan när vi pratades vid innan programmet här, den här specialiteten här lite
ja,
nu.
Ja, precis. Så det finns ju några som har, några författare som har pratat om det här med Don Jones här. Nu innan, när de gör den här överläggningen, innan de går i strid, så ska han då ha sagt att man ska såga av den här rammen som man har på galärerna där fram. För att på det viset kunna sikta bättre, att den inte ska vara i vägen när man ska använda artilleriet mot osmanerna. Och då är Andrew Wheatcraft, han beskriver detta som att man helt enkelt sågade av slidan på svärdet. Att man helt enkelt inte var intresserad av att av att ta över och äntra i den stor utsträckning som man har gjort förut, utan syftet var här att helt enkelt skjuta ner så många osmanska galärer som möjligt innan de närmar sig. Och det är väl det, lite det du är inne på, att man har lite olika syn på vad den här artilleriet ska åstadkomma.
Just det, att man, precis. Och nu är vi ju inne på det där som jag ju släppte lite tidigare här, det här med melee, som jag tycker ändå vi kan nämna, att just det här melee-krigföringen till havs, det handlar ju helt enkelt om att man äntrar, och egentligen att sjökrigföringen blir egentligen landkrigföring på vattnet, om man uttrycker sig så. Och det kan man ju nämna här, att under Lepantoslaget så bildas ju nästan liksom en, det är väldigt, väldigt svårt att se det där framför, som är väldigt spännande att tänka sig det där. Det blir nästan som en bro, en lång bro, där man pumpar in folk bakifrån, tänk, som hoppar från fartyg till fartyg till fartyg. Och så äntrar man och tar och försöker överta de här fartygen. Men där då den kristna flottan nog, vad vi förstår i efterhand, har kanske då ett lite annat, eller sannolikt ett lite annat förhållningssätt helt enkelt till den här stridstaktiken. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig in i det här slaget.
Ska vi köra själva slaget nu då? Nu har vi vilat på hanen länge.
Nu sitter ju alla och väntar på slaget.
Ja.
Och då kan man väl säga att den osmanska flottan, vi har ju beskrivit då hur den kristna flottan är på väg österut, och den osmanska flottan är också på väg. Och som uppenbart är det så att han har som stående order, som man brukar uttrycka det, Ali Pasha som är chef, att om han hittar den kristna flottan så ska han helt enkelt gå i strid och försöka sänka den. Och det finns egentligen ingenting som säger att han inte skulle vinna det slaget. Eftersom ju osmanerna inte har förlorat några större sjöstrider egentligen på väldigt, väldigt, väldigt länge. Så det som händer är ju att man ju i västra delen av den grekiska övärlden så möts man på ett plats idag som heter Naupaktos i Grekland. Och då är det så att det här slaget utkämpas ju så att säga norr om, så att säga, det här slaget. Man möts ju i så att säga, att de kristna rör sig österut och de osmanerna västerut. Och så nu pekar jag i luften här, det ser ju inte lyssnarna, men du ser ju.
Men det ser väldigt dramatiskt ut.
Och då är det ju landområden norr om den här linjen, så att säga. Så att den vänstra kristna flygen och den högra osmanska flygen, de kan ju ta stöd mot land. Och sen utvecklar sig den här linjen då söderut. Och
som är så, den är alltså 6 kilometer lång, den här linjen, kan man säga.
Och fullt med alla dessa fartyg. Och vi kan väl bara nämna då att längst upp då, som vänsterflygen, består ju av i huvudsak 53 galärer. Venetianer kan ju sägas då. Barambargio är ju chef där uppe, och han möter då den osmanska delen, högerflygen, under Sirocco. Och centern, den kristna centern, står ju under Johan av Österrike på 62 galärer. Bakom honom så finns det då en reserv. Och det kan vi ju nämna direkt, tycker jag, att Johan av Österrike har ju ett flaggskepp som heter Real, som för då det här mycket speciella baneret som man har sytt och tillverkat för heliga ligan, som vi finns kvar än idag. Faktiskt det här baneret, det är lite spännande att man gör så att säga ett sånt där, vad ska vi säga, koalitionsbaner. Och sen då har man en högerflygel under en person som heter Giovanni Andrea Doria, som är brorson till den berömda Andrea Doria från Genova. Han kommer för efterkälken, kan vi ju nämna här. Så han hinner inte riktigt komma i position för införslaget. Men det här är den kristna sidan. Och på andra sidan då har vi ju nämnt Syrokos högerflyge, men också då Ali Pashas center. Och sen en lite lättare, kan man väl säga, osmansk vänsterflygel. Men i huvudsak så är det ju två flottor som är uppdelade i två flyglar och en center som nu möter varandra. Mm.
Nordiska sjuårskriget är det längsta och mest förödande kriget mellan Sverige och Danmark. I konfliktens centrum stod kungarna och kusinerna, Erik den 14 och Fredrik den 2. Båda var renässansfurstar ut i fingerspetsarna, men där slutade likheterna. Den konstnärliga och bildade Erik hade svårt att knyta vänskapsband, medan den utåtriktade Fredrik var ett socialt geni som lätt fick vänner för livet. Efter 7 års strider fanns 2 förlorare men ingen segrare. Ingen ville minnas det elände som drabbat länderna. Nordiska sjuårskriget är en lysande skildring av det förödande krig som kom att påverka inte bara den svenska och danska historien utan hela Östersjöområdets utveckling. Nordiska sjuårskriget är utgivet av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, BookBeat och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller i en bokhandel nära dig.
Jag ska säga de galeaserna också. Alltså varje, då, ja. Varje del av de här på den kristna sidan har alltså två galeaser var egentligen som ska stå framför linjen, som är utplacerade.
Det kan man väl nämna direkt då, tycker jag ju, att tanken var ju det här att man ska störa den osmanska, skulle vi säga, på land skulle vi säga anmarschen eller anseglingen då mot de kristna. Och vinden ligger ju i ryggen på osmanerna till en början, men vänder precis
Guds andedräkt. Då kommer Guds andedräkt.
Då kommer Guds andedräkt, som man ju tolkar det på den kristna sidan. Och det gör ju att de kristna kan snabbt komma i position. För det här kan man ju tänka sig, att det här var ju ett veritabelt helvete att få alla dessa fartyg på plats. Och det tycker jag är fascinerande, hur man lyckades då med signaler och få den här flottan på plats. Men vi kan ju nämna och repetera det igen, att alltså den kristna högerflygen kommer på efterkälke. Och det öppnas faktiskt en lucka där mellan den kristna centern och högerflygen, som kan, om det hade gått på annat sätt, ha blivit förödande. Men vad säger vi, Peter? Alltså då kommer osmanerna, seglar an och möts då av den här kristna eldgivningen från de här galeasserna.
Just det.
Och hela egentligen osmanska anfallet störs ju kraftigt.
Ja, det är lite olika tolkningar. För det första så Ali Pashas lanterna, som är hans flaggskepp, hade inte blivit faktiskt träffad av en galeas, och lyckas skjuta av själva lanternan. Och varför är det viktigt? Jo, för att lanternan är liksom symbolen för ledarskapet. Så detta tas då som ett dåligt omen på Ali Pashas flaggskepp, att den flyger av på en gång.
Och den åker direkt, ja.
Ja. Och det som händer då är ju inte att de här galeaserna är särskilt effektiva egentligen med att sänka galärer, utan det som händer är att de osmanska galärerna försöker komma undan galeaserna, och då trycks de ihop i mitten. Så istället för att få den här raka linjen som bara slår rakt in, så trycks de ihop till ett antal rader, liksom linjer så här. Och som också gör att de går emot varandra, som slår av sina egna åror. Och en galär utan åror kan inte manövrera. De börjar snurra och det blir liksom kaos utbryter egentligen. Mm. Och det blir ju också möjligt för de här galeaserna att börja skjuta mer effektivt. De är ju väldigt stabila, de kan ju inte röra sig, eller de är väldigt slöa på att röra sig, och har egentligen inte det syftet heller, utan de ska bara stå där och fösa ihop osmanernas skepp. Och det här verkar ju lyckas i alla fall. Sen är det ju frågan då vad som händer sen. De här linjerna slår ju ändå ihop, va?
Ja, de krockar ihop, och sen utbryter ju den här melee-slaget egentligen.
Exakt.
Som blir ju hänsynslös, och då är det ju man mot man.
Mm. Och det formas ju en mitt här som är ganska intressant. De här två flaggskeppen avfyrar ju tidigt en kanonsalva var då, för att identifiera varandra. Mm. Så de tar ju sikte på varandra här nu. Eller Johan av Habsburg, eller Don John då, som jag kallar honom, och Ali
Johan
Pasha.
Johan av Österrike, du säger alla många namn. Kärt barn har många namn.
Ja, kärt barn har många namn. Men de siktar ju helt enkelt på varandra, och de slår alltså ihop. Och sen uppstår det ju som en slags melestrid här då i mitten, bara en gröt av skepp.
Kring de här två huvudkamp. Ja. Och som jag förstår det, att litteraturen och ögonvittnen skildrar ju hur Ali Pashas fartyg tränger in med sin ram i, och de här kopplas ihop, och sen håller ju faktiskt Realat på att bli faktiskt taget av osmanerna, men genom ett motanfall då. Så,
ja, det är flera motanfall. Även lanterna blir taget ett par gånger, får säga. Och sen så kommer nya då janissarer bakifrån via de här fustaskeppen som skeppas. Så de,
reserven som
upp,
finns bakom.
Ja, de pumpas in. Och det är sina fantastiska skildringar. Ali Pasha då ska stå längst upp på sin lanterna, helt orörlig med sin pilbåge egentligen. Den här turkiska kompositbågen. och ropar och skriker och skjuter lugnt och stilla. Han aktas inte ens för elden, så att säga. Han bara står där som en symbolisk gestalt. Och medan står striden pågår, och Don John är ju uppe på lanterna och strida tillsammans med sina soldater. Det ska vara väldigt dramatiskt. Men sen händer ju det här då som är omtvistat. Eller det finns egentligen två olika varianter här. Å ena sidan så finns ju den andra flygen som är närmare land här.
Om jag får komma in där, ska jag bara säga att vi ska komma ihåg det, att liksom striden startar ju på högerflygen och sen hänger centern på. Så där vi befinner oss nu i det här skeendet nu, så pågår ju ett kaosslag mellan vänstra kristna flygen, högra osmanska flygen, och så den kristna center och den osmanska centern.
Just det. Ska vi säga vad som hände här uppe, det första flygen? De försöker ottomanerna här då, eller osmanerna försöker egentligen överflygla en kristna.
Och komma in mellan land, och de kristna fartygen där.
Och det lyckas de ju med.
Jo.
Faktiskt. Men så är det ju, och det ser ganska dåligt ut, men så är ju den här, var han venetian eller?
Ja, han var venetian.
Antonio Colonna. Det gör han ju en intressant manöver här då. Att han helt enkelt svänger upp den kristna flygen och pressar in. Istället för att liksom acceptera för så här överflygningen, så svänger han hela sin grupp och pressar in osmanerna mot land.
Mm.
Där han mosar dem egentligen bara rakt mot land. Då är frågan om det här är det som är avgörande för den här striden.
Det är eller frågan, och det vi kan vi nämna här är att båda de här befälhavarna, den kristna befälhavaren och den vetenskapliga befälhavaren för den kristna vänsterflygen, han kommer att stupa. Mm. Och även Sirocco, så att vi ska komma åt befälhavaren här. Och Ali Pasha stupar ju sen också.
Ja.
Så är det ju. Och det kan man ju diskutera hur betydelsefullt det där är att helt enkelt överchefen för hela flottan plötsligt stupar, man tappar. Men ska vi gå vidare längre söderut? För vi har ju en del av den här, vad ska vi kalla det för? Det är ju inte slagfält. Det har ju alltid jättestort problem med, vad kallar man det för nu då? Eller havsytan där den här striden pågår. Och det är ju den kristna högerflygen som inte riktigt hinner upp. Och där smanerna hinner emellan. Men då räddas man ju av att man har reserver som kommer in och genomför ett motanfall mot de här smanerna som nu nöter på den kristna centerns högra del. Men det är spännande där är att osmanerna lyckas ju ändå ta och släpa med sig Malteserriddarnas flaggskepp. Och det är ju lite, vi är så fascinerade av de där Malteserriddarna. Så det är ju lite spännande här, tycker jag, att, som en detalj i slaget.
Precis, det är egentligen det enda stora krigsbytet som de får med sig. Och det är han Ulrich Pasha då som man kan ju fråga sig om han vek undan för tidigt. Eller om han liksom var realistisk här.
Och sen den här Giovanni Andreadora då som för befäl över den kristna högra flygen. Han tar ju ut svängen då och menar ju sen efterhand att han gör det då. För att han vill liksom undvika en överflygling från osmanerna. Ja. Medan hans underbefälhavare menar att han är feg, den rackaren.
Ja.
Och att han inte vågar liksom gå i strid med osmanerna. Mm. Och här står vi liksom ord mot ord. Va? Men man kan väl säga att den här attacken som osmanerna får in då på den högra sidan av den kristna centern, den hade kunnat också bli, det är ju flera saker här som hade kunnat vänt på hela den här striden.
Mm.
Men det lyckas man ju då alltså avvärja. Sen har vi en jätteintressant sak som du var inne på här. Den är ju att man friger ju de kristna slavarna snabbt så fort man kommer ombord på de osmanska fartygen.
Det här varit avgörande på den vänstra kristna
precis,
flygen.
Att det, längst upp där mot land som vi beskrev, att där kanske det skulle ha varit en avgörande faktor. Så att det finns flera saker här som förefaller ha varit betydelsefulla. Men om man räknar ihop hela det här, får man väl säga egentligen, kaotiska, bedrövliga striden. Så räknar man med att alltså 117 osmanska galärer tas.
Mm.
Det är ju otrolig mängd. Det är i stort sett hälften. Och att man sänker 50 stycken fartyg. 10 000 fångar och 30 000 stupade. Där som vanligt har vi mycket många olika siffror om man kollar undersöker litteraturen.
På den kristna sidan så förlorar man bara 13 skepp egentligen. Varav ja, ett då är malteser i landets flaggskepp.
Ja, alltså flaggskepp. Och sen att man räknar med ungefär 7500 döda. Och, så att det är klart att detta var en stor seger för Heliga Ligan. Och
jag tycker vi kan säga någonting. Det här avgörandet också är ju det som ledde till den här att de osmanska skeppen, eller folk bara ge upp där helt enkelt, när det blev kaos utbröt och så. Avgörande här som man tvistar om, det är ju huruvida det var Ali Pashas död egentligen.
Som var som vi var inne på, hur viktig
han,
den var.
Han står ju där, han står ju där uppe på sin på lanterna, och då ska han tydligen ha blivit träffad av en rikoschett rakt i pannan.
Okay.
Och bara stupar. Och det är ju detta då som och det är frågan här, huruvida är det Ali Pashas död plötsliga frånfälle som ger den här vändningen, eller är det den kristna vänsterflygen här, vinsten över Skrocko?
Eller är det att man lyckas avvärja anfallet på högerflygen, att man fri och så vidare. Så att det finns flera olika orsaker, som vanligt. Och en annan sak som jag tycker vi kan, om vi kommer in på liksom lite konsekvenser och saker som har att göra med slaget, det är ju dels tycker jag man kan nämna ju faktiskt att en av världshistoriens stora litterära författare, Cervantes, är med och skadar sin arm så svårt, så att det finns ju många som hävdar att det är därför han blir författare, och att han ska ha hämtat någon sorts inspiration här bland en del av sina överbefälhavare när han sen skapar den här Don Quixote à la Mancha, som ju är för övrigt en fantastisk bok och som man ska läsa, för man lär sig väldigt mycket om Spanien under 1500-talet när man läser det. Men det tycker jag är spännande att komma med, att han är med här vid Lepanto.
Mm.
Annars var ju vi inne på någonting redan inledningsvis här, att det här slaget, det får ju enormt eko i hela kristenheten naturligtvis. Det är den första segern egentligen på väldigt, väldigt länge. Det är en seger till havs. Och hela det här symbolvärdet går ju inte att underskatta. Så många författare och historiker menar att det är där vi ska se den stora betydelsen av Lepantoslaget.
I rent praktiska termer, så är det klart att de nedgör ju den ottomanska flottan. Men den bygger de upp bara på egentligen 6 månader har man byggt 150 nya galärer.
Jo, så 1572 har man ju egentligen en ny flotta. Så att ja, det går inte exakt att säga att man krossar den ottomanska sjökrigföringen på något sätt.
Ja, precis. Nej. Och Venedigs förlust och Cypern står ju kvar.
Ja, det står ju kvar.
De vinner ju aldrig tillbaka Cypern, trots den här stora...
Det är så man hävdar på osmansk sida, säger man ju det, att det spelar ingen roll för oss. Titta, vi har bytt en ny flotta, men vi har däremot tagit Cypern. Och det har mycket, mycket större betydelse i det stora hela. Så att sen alla de här slutsatserna som många historiker har velat dra av olika skäl och försökt att argumentera för det... att det skulle på något sätt här ha varit ett stopp för den osmanska expansionen västerut och så vidare. Det är ju mycket, mycket, mycket mer tveksamt, är min uppfattning. Vi ska komma ihåg att osmanerna belägrar ju Wien så sent som 1683. Och osmanerna finns ju fortfarande kvar. Och det har att göra mycket mer med interna förhållande i osmanska riket, att man inte fortsätter expansionen. Och att man
Precis. Det kan man ju fråga sig om det som jag pratar om här, deras expansion, alltså de har nått vägs ände på något vis. Ja. Eller om den andra då som är den stora antagonisten.
Drivande på kristna sidan.
Ja, som är drivande på den. Jag menar, han anses ju vara den som så påbörjar förfallet i viss mån. Och att det blir som en annan process. Så det är frågan här om det inte är liksom ottomanerna som bara har nått vägs ände snarare än att det här slaget just var avgörande för...
Är avgörande. Däremot naturligtvis står det som en symbol då återigen. Det liksom blir att vi tjatar ju detta hela tiden. Men det är viktigt. Mm. Och där tycker jag man kan ju bara säga det. Det har vi varit inne på i många fall. Vi var senast i vårt avsnitt om Verdun. Så ser man ju inte att det är inte det största slaget under första världskriget. Men det har en symbolisk betydelse. Och andra betydelser naturligtvis. Men att det är viktigt ofta med den symboliken. Och att slag ju sällan har den där avgörande betydelsen i världshistorien. Eller att man åtminstone kan väldigt starkt ifrågasätta att enskilda sådana där händelser. Däremot är det ju så att det till synes blir ju på något sätt så att kristenheten då har västra delen av Medelhavet. Och osmanerna den östra delen av Medelhavet. Och man kan väl kanske reflektera kring att ju Malta ju inte utsätts för några fler anfall.
Nej.
Och det är ju möjligt att det har att göra med den här sjöstriden.
Och Venedig slutar ju så småningom också en separat fred med osmanerna.
Precis. Med osmanerna, precis. Ja. Va? Och sen fortsätter osmanerna att både hota Västeuropa, där vi redan nämnt, men också vara en bricka i det här europeiska stormaktsspelet.
Mm.
En annan sak tycker jag man kan resonera kring och återupprepa då, att det är ju slutet på något sätt. På något sätt är ju detta slutet på galärerna som huvudstridsfartygstypen i Medelhavet. Det kan man ju säga, definitivt. Att det är sista gången en sån här, och det har vi redan nämnt. Va? Men att den här tekniken ju lever kvar, det måste ju vi som svenskar återupprepa hela tiden här. Att i den svenska skärgårdsflottan, och det tycker jag är viktigt att upprepa faktiskt.
Mm. Ja, vad säger du?
Ja, jag tycker nog faktiskt att vi har rätt ut det här ganska bra. Ja,
vi har inte nämnt Brodell än. Du måste ju då det här kryssningen.
Vi måste nämna Brodell.
Ja, det finns ju en väldigt känd, jag vet inte om lyssnarna känner till han, men det finns ju en väldigt känd historiker som heter Fernand Brodell, en fransman, som har skrivit en väldigt känd bok som heter Medelhavet och Filip den andres tid.
Just det.
Och han är ju en av dem som... Jag kommer ihåg att du nämnde det när vi pratade om Lepanto, att det är ett återkommande tema på de här militärhistoriska konferenserna. Det var just den här frågan hur vidare det spelar en roll.
Jag kan ju fylla slaget på och säga det, att när man åker på de här världsmilitärhistoriska konferenserna faktiskt, och då är det nästan lite, nu raljerar jag ju kanske lite här, men det är alltid något föredrag om Lepanto. Och det hela går ju ut på att ofta är det någon entusiastisk person från något med kristet medelhavsland som liksom berättar om Lepanto-stridens enorma betydelse. Så att det lever ju fortfarande kvar, det här Lepanto-spöket, på något sätt som en händelse som har väldigt stor betydelse. Och den du är ju inne på nu här, Brodell.
Den här boken, det är han som sätter igång den här diskussionen under 1900-talet som plockar upp det återigen. Och han i sin tredje del då i det här stora verket så pratar han, då han bara beskriver så att säga händelsehistoria. Då är han nästan lite raljant. Han var lite så här, ja, och det här spelar ju ingen roll.
Nej, precis. Och det är ju därför att han har ju en syn på historien där den då liksom bara är som en ocean som sakta rör sig framåt. Och han skriver ju den här boken, det är ju flera hundra år han rör sig över. Och Medelhavet är ju nästan som ett subjekt, som en person. Som, det är väldigt fascinerande. Och att de här slagen är bara som krusningar på historiens vattenspegel. Och där måste jag ju säga att där är jag ju inte överens med Brodell. Därför att så är det ju inte. Utan klart att slagen och krigen har stor betydelse, att kunna kasta, dels faktiskt kunna kasta historien i olika riktningar, om man uttrycker sig så. Men framförallt, det är ju händelser som påverkar den enskilde individen. Och där blir det ju lätt, om man har den här synen som Brodell, på att man, det blir liksom på något sätt liksom helt känslolöst utan empati överhuvudtaget. Jag menar, det här dör ju människor, de kämpar, de slåss, de finns med i dramatiskt. Och jag tycker ju att historia och våran utläggningar om militärhistorien, den ska ju handla om också hur människor upplever och uppfattar de här striderna och vilka konsekvenser de får för den enskilde individen. Det var nästan ett brandtal nu, Peter.
Ja, det var fint. Vad fint, Martin.
Men ska det var bra sagt. Det känns som att ska vi sluta när det är
som bäst? Jag tror det.
Och vi slutar väl på traditionellt vis då tackar jag dig, Peter, här för dina insatser idag.
Ja, men tack du. Tack ska vi ha.
Ja. På återseende.
Vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved, bägge verksamma vid Umeå universitet. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska Media. Producent är Urban Lindstedt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.